Podplay.
Jag har tappat en parfym, så parfymprov i min poddmixväska. Så att, nej, alltså det, så att det luktar jättegott.
Ja, det var en bra grej.
Det är en bra grej.
Gud vad fan. Vi kanske ska börja sälja
mikrofondofter.
Ja, eller, ja, just det. Jag tänkte att vi skulle börja sälja, alltså, mikrofoner som doftar.
Mm.
Men det känns ju onekligen som det skulle vara en lättare grej.
Ja, vi behöver inte investera lika mycket om vi bara säljer själva dofterna.
Exakt. Ja. Vi kommer inte ens behöva podda längre.
Nej.
Men tills vi har gjort det.
Så säger vi.
Tills vi har satt igång våra nya.
Hej.
Så säger vi hej och välkomna till den här podden.
Åh,
gud. Ja, nu är vi inne på. Det här är vårt sista specialavsnitt, va?
Jag tror det, va?
Ja,
jag litar på dig i det här.
Ja, men jag. Nej, det här, jag säger att jag tror det för att jag inte litar på mig.
Det gör man aldrig, men jag litar på det till 100%.
Ja, men bra, för att jag är rätt säker på att det är det. Och att nästa vecka redan är vi tillbaka med ett liksom vanligt avsnitt.
Börjar vi släppa varje vecka då också?
Ja, det gör vi.
Så nästa vecka är vi tillbaka som vanligt, helt och hållet.
Exakt, precis. Underbar. Men förinspelat lite grann.
Det är det ju.
Eller det är det ju alltid. Det är ju aldrig live.
Inte än. Jo, ibland är det har det varit i alla fall.
Oh, längtar.
Det var mysigt.
Tills vi kan vara live and direct igen.
Verkligen. Men så att om vi fortsätter prata om värmeböljan och det typ regnar, så är det för att det här spelas in i mitten på juli.
Just det. Och det är inte för att vi är absurda personer. Det är så jävla varmt. Mm. En liten spaning.
En liten spaning. Och ett väldigt intensivt festingår verkar det som.
Där ser man. Har du fått några?
Jag har hittat 2 på mig själv som har krypit och 1 på Sigrid.
Vart då på Sigrid?
På hennes och lilla rygg och på mig på benen.
Jag hoppas att du skällde ut den.
Mm, det gjorde jag. Jag spolade ner den i kranen.
Ah, bra, medan du hånade den. Take that! Take that!
Du kan inte simma.
Så bra kränkt i en fästing.
Det värsta är att han hade kunnat säga tillbaka kaka om han bara visste, som jag också är en poor swimmer.
Jag tycker det är gulligt.
Ja, det är ju faktiskt ganska stöpigt. Men jag har faktiskt inte badat den, för det är lite alger här ute på landet där jag befinner mig just nu.
Har du inte badat alls?
Är det en kuggfråga?
Alltså jag vill att du ska vara ärlig med mig, men typ också inte.
Nej, men jag har inte badat här ute. Jag har däremot badat i Kivik, där det är betydligt mycket kallare. Men man kan ju inte bada när det är algblomning, för det är farligt. Det är giftigt.
Tror du bara att man inte fick äta musslor när det var algblomning?
Det är giftigt också.
Okej.
Men det är väl att man typ inte ska dricka vattnet. Sådär. Jag vet inte. Jag har inte badat än. Kanske sen.
Håll dig på land.
Jag håller mig på land.
Ja, bra. Men jag badade till exempel 3 gånger bara igår. Min mamma är här och det var typ att jag igår på dagen liksom nästan typ ringde och alltså nära tårar.
Vad var ni och badade då?
Ja, men igår var jag då på 3 olika ställen.
Mm-hmm.
Trekanten, Ulvsjön och sen på natten så bara åkte jag och Marcus till Bromma och badade.
Mysigt, så du åkte inte till något av mina badtips?
Nej, jag gjorde inte det.
Nej. Jag visste det.
Men förlåt. Jag förstår att det var ohyfsat.
Lite.
Men du är ju ingen. Alltså, jag ser ju dig som en väldigt trovärdig Stockholmskälla.
Ja, det är jag ju.
Och jag frågar ju ofta dig som min guide till Stockholm om olika saker. Men
jag har ju badat när jag var liten. Det här är ju något senare påfund. Jag är uppväxt med, vi åkte till Fågel och Udde varje kväll när jag var liten, på somrarna. Eller innan vi hade åkt på sommarlov.
Vad mysigt.
Mm.
Och ett kvällstopp med familjen.
Mm, det är väldigt mysigt. Min mamma älskar ju
varje
bada.
Kväll. Säg att det var varje kväll.
Det var varje kväll. Och när vi bodde hos pappa så åt vi glass på Lejonet och Björnen i Tessinparken varje kväll. Fan, alltså, nu hittar jag en fasting live.
Rädda, spela in den. Spela in hans försvar.
Alltså, fan vad jag hatar dem. Okej, okay, förlåt.
Vad har han att säga till dig?
Ingenting. Han kan inte prata, Karin.
Men okej, okay, han kan inte prata, men kan han simma?
Nej.
Take that.
Bye. Okej, okay, nu är jag här. Nu är jag. Det är fan också.
Men Anna, vilken otrolig barndomssommar det låter som att du har haft.
Men det var det. Det här var ju bara innan vi åkte till landet. Så det var liksom inte en sommarlovsfeeling, utan det var ju bara pre-sommarlov.
Vilken jävla känsla.
Livet med skilda föräldrar. Alla försöker ställa sig in.
Alla gör ett så bra jobb med att ställa sig in. Skulle säga typ att det kanske allra somrigaste som jag har i min uppväxt nog var när jag och min stallkompis liksom red så barbacka på samma häst
till sjö. Mysigt.
Och badade.
Det lät ju
en
helt
liten skogssjö.
Underbart.
Också väldigt somrigt.
Väldigt somrigt.
Just nu känner jag mig...
Du kommer göra det snart igen.
Ja, rida på en häst med...
Med din kompan.
Med min goda vän Mia. Vi har inte sett på ett tag. Men jag tror att det är bara att hoppa upp igen.
Jajamän.
Det är verkligen, verkligen sant.
Något så nytt?
Nej, alltså det känns inte som att jag har något nytt.
Nej, jag har inte heller det.
Det känns som att det liksom är hemma, okay. Men det känns typ ganska skönt att du inte heller har det, att vi båda två är lite så här. Man är ju lite
inte det sommarlov då.
Det alltså det vi har checkat ut. Alltså vi har inte gjort det. Alltså jag tycker ändå så här, med resten vi skriver våra manus, vi släpper våra avsnitt. Ja. Men just med det här så har man fan checkat ut lite grann i sitt huvud och alltså, så verkligen. Är det med det. Och jag tänker typ också att det är ju bara för att vi är så i synk med våra lyssnare.
Det är underbart.
Jag har också checkat ut.
Ja, kanske inte nu då.
Det är ingen som lyssnar på det här.
Nu har alla börjat jobba igen.
Åh nej, fan. Åh nej, vi måste prestera.
Nej, aldrig.
Säg något smart.
Jag tycker vi börjar så får alla bara take it or leave it.
Ja, det gör vi verkligen. Och den här veckan så är det jag som ska berätta.
Jag ser så mycket fram emot det.
Vilken tur. Det kommer bli sorgligt och långt.
Härligt.
Refunder är en tjänst som gör att du får pengar tillbaka när du handlar på nätet. Det känns som att folk typ sitter hemma och handlar saker på nätet ganska mycket just nu, eller?
Alltså det är verkligen hemmashoppatider. Och som mord mot mord-lyssnare så kan du gå in på refunder.se/mordmotmord och bli medlem där och göra ett köp inom 2 veckor så får du dubbel återbäring på ditt köp. Alltså du får dubbla mängden pengar tillbaka.
Exakt, så att med Refunder i allmänhet får du pengar tillbaka när du handlar saker på nätet. Om du går in där på refunder.se/mordmotmord, dubbelt så mycket pengar tillbaka.
Det är helt otroligt. Och för att hitta de bästa dealsen så kan du ladda ner Refunder-knappen så hjälper den dig att hitta det du söker efter.
Så refunder.se/mordmotmord, bli medlem där, få pengar tillbaka när du handlar på nätet. Hej! Kvällen den 20 november 1988 är Anitra Washington på väg till en kompis i South Central Los Angeles, USA. Anitra är 30 år gammal och mamma till 2 barn. Hon har just varit i en affär och typ köpt med sig lite grejer som hon ska då ha med sig till sin kompis där hon ska tillbringa kvällen. Mm-hmm. Och när hon kommer ut från den här affären och börjar liksom gå mot sin vän så stannar en orange Pinto. Utanför Pinto. Affären. Pinto? Vad är det? Hittade jag precis på? Att
nej, det är en bil. Det är en film som jag inte kommer ihåg vilken det är där de har en Pinto.
Ja, men det har den här personen också. En orange Pinto. Den stannar liksom utanför affären. Vi är på West 81st Street och Western Avenue. Typ där vid det hörnet. Och mannen som sitter i bilen frågar om hon vill ha skjuts. Han är liksom en välklädd svart man och när Anitra tackar nej till hans erbjudande svarar han lite skämtsamt: "That's what's wrong with you black women. People can't be nice to you." Mm-hmm. Och Anitra känner då så här ett sting av det där. Jag tror typ att man kan typ känna igen den här känslan. Hon får liksom en så här sting av ett dåligt samvete som du vet så här, när typ ens magkänsla säger till en jag vill inte vara i den här situationen.
Mm-hmm.
Men när man typ agerar på den
så får man dåligt samvete. Typ,
ja, för att man typ känner sig lite otrevlig.
Ja, det var som jag...
Och det är, fan vad hemskt det. Mm. Va? Berätta, när du...
Nej, men när det var en man på restaurang som var typ jättefull, så när personalen frågade om han var störd oss så sa jag nej flera gånger. Och när jag till slut sen sa ja så körde de honom därifrån. Och då fick jag alltså, jag tänker fortfarande på honom. Det är så dåligt samvete, jag förstörde hela hans kväll för att han blev hemskickad från restaurangen.
Han förstörde sin kväll.
Ja, men jag förstår precis den här känslan.
Nej, men det är ju exakt den känslan. Mm. Och den känslan att... den kan liksom manipuleras. Och det är typ exakt vad som händer för Anitra. Hon känner så här, typ nu, jag var nog liksom otrevlig mot honom. Och typ hon får lite dåligt samvete.
Mm.
Han är liksom, hon tänker så här, hon bara, han är typ kortare än mig. Han är typ trevlig. Alltså han har liksom en skämtsam ton. De har typ lite så här banter. Mm. Och han är typ välklädd. Alltså han känns inte hotfull. Så att hon är till slut så hon bara, men okej då, du får köra mig typ. Och hon hoppar in då i hans bil och snart märker hon att han typ kör en konstig väg.
Mm, såklart.
Och hennes kompis bor liksom nära, men han typ, ja men hon reagerar på vilka vägval han gör typ. Så hon frågar honom så hon bara, var är du på väg nu? Och han säger då att han måste hämta en grej hos sin uncle som bor runt hörnet. Och sen ska han köra henne till hennes kompis.
Mm.
Så han stannar utanför ett hus på West 81st Street och går ur bilen. Och hon sitter kvar.
Mm-hmm.
Och när han kommer tillbaka så sätter han sig i bilen och kör iväg. Och då har han liksom typ en helt annan ton mot henne än tidigare.
Okay.
Alltså den här skämtsamheten, det här lättsamma, det är liksom bortblåst. Och Anitra förstår snabbt att hon har begått ett stort misstag.
Oh.
För han börjar liksom skälla på henne och han använder typ ett namn som inte, alltså han använder en annan kvinnas namn och du vet hon är så här, du har nog missförstått, eller jag vet inte vem du tror att jag är. Att det blir liksom snabbt jätteobehaglig stämning liksom.
Mm-hmm.
Och plötsligt då, utan att hon ens hinner uppfatta vad som händer, så skjuter han henne i bröstet.
Men gud.
Hon förstår först att liksom det har hänt när hon typ tittar ner och ser att liksom så här, det sprider sig typ blod över hennes vita tröja.
Men gud.
Och hon frågar honom så här, hon bara, varför? Ja, men jag tänker att det är en sån jävla
så chock.
Total liksom bara, och det, som jag förstår det, det går jättefort liksom.
Mm.
Så att hon frågar honom så här, hon bara, varför gjorde du så? Vem ska ta hand om mina barn nu? Och typ, du måste köra mig till ett sjukhus.
Mm.
Och han reagerar liksom, alltså han är typ, du vet, han är så här, men det förstår du att jag inte kan göra. Då skulle de ju ta fast mig typ.
Mm.
Och sen så börjar hon liksom känna hur hon tappar liksom greppen om verkligheten och blir liksom allt mer groggig. Och till slut så tappar hon medvetandet.
Mm.
Och hon gör det medan hon typ känner hur han liksom börjar ta på henne.
Usch.
Hon, när hon väl vaknar till, så gör hon det på grund av ett ljud som hon typ så här, du vet, förstår direkt vad det är för ljud. Det är ljudet av en polaroidkamera.
Mm-hmm.
En blixt går av och sen puttar den här mannen ut henne på en mörk bakgata och lämnar henne där för att dö.
Usch.
Anitra, som då, hon har liksom förlorat massor av blod, så hon typ tuppar av igen. Men hon kommer att vakna till igen.
Mm-hmm.
Och hon lyckas ställa sig upp och typ förstå var hon är. Och sen, alltså hur, och även hur nära hon är sin kompis hus.
Kul. Aha.
Så hon börjar liksom, alltså du vet, hon håller typ för sitt bröst, hon börjar typ släpa sig till sin vän liksom.
Mm.
Och blir allt sämre och förlorar allt mer blod. Och sista biten så kryper hon liksom fram till då sin kompis dörr. Och sen lyckas hon liksom ta sig upp, ringa på klockan och sen så tuppar hon av utanför huset. Och Anita Washington har liksom i den här vidriga situationen haft tur, för att när hon, alltså när hon kommer till sjukhuset och de kan se vart det här skottet har tagit, så märker de att den liksom, kulan sitter bara ett par centimeter ifrån hennes hjärta.
Okej.
Men hon kommer att överleva. Hon har blivit skjuten med ett 25-kalibrigt vapen, och det vapnet kan en rättsläkare snart konstatera är samma vapen som har använts vid ett antal andra mord i södra LA under de senaste åren.
Mm-hmm.
För hon är då den första överlevande, eller första kända överlevande, av en gärningsperson som polisen just då kallar för 25 automatic killer, eller 25 auto killer.
Mm-hmm.
Och man har då nyss insett att han verkar vara ansvarig för att ha mördat, alltså, ett antal kvinnor.
Mm.
Typ 7 kvinnor vid det här tillfället.
Mm.
Och även en man, misstänker man. Och kvinnorna har då allihopa blivit skjutna på samma sätt som Anita, alltså i vänstra sidan av bröstet.
I en
bil. Och nu börjar man Precis, det är det man börjar misstänka, att anledningen till att de är skjutna på samma ställe allihopa är för att de har suttit i passagerarsätet på en bil och blivit skjutna av en person i förarsätet.
Shit.
Så lite drygt 3 år och 3 månader tidigare så hittas Deborah Jackson i en gränd nära West Gage Avenue. Och Deborah är 29 år gammal. Hon är utbildad kosmetolog men arbetar som servitris. Och hon är just på väg att få tillbaka vårdnaden om sina 3 barn. Hon håller på och liksom kämpar för det. Och under den tiden så bor hon hos sina kompisar, ett gift par, som de har 4 barn. Men kvällen den 10 augusti, nu ska vi se, 1985, så går hon hemifrån för att betala tillbaka ett lån, och sen så kommer hon aldrig tillbaka.
Mm-hmm.
Utan istället hittas hon då död, gömd av så här sopor. Hon ligger liksom som i en, ja, som typ där folk har slängt massa skit liksom. Och hon har blivit skjuten 3 gånger i bröstet.
Usch.
Och det här mordet på Deborah får superdeppigt nog typ ingen uppmärksamhet alls.
Nej.
Utan det verkar som att både liksom media och polis är så här väldigt ointresserade av ett mord på en svart kvinna i LA, så här fattigare delar under den här tiden.
Mm.
Crack har ju liksom kommit bara året innan, och crack-epidemin kommer liksom slå extremt hårt mot just de här delarna av LA. Mm. South Central beskrivs liksom ibland som så här epicenter för crack-epidemin i USA.
Mm-hmm.
Och det drabbar ju ofta så här, framförallt då socioekonomiskt utsatta, ofta svarta amerikaner. Och det gör att så här, våldet eskalerar väldigt mycket i de här delarna. Och antalet våldsamma brott i LA har aldrig varit högre än under perioden 85-90. Så hon blir liksom så här en i mängden av liksom mördade svarta kvinnor, helt enkelt. Och nästan exakt 1 år senare, den 12 augusti 1986, så hittas Henrietta Wright skjuten till döds under en madrass i en annan, men liksom närliggande gränd.
Mm-hmm.
Och Henrietta var ensamstående mamma till 5 barn, och hon hade haft problem för att hennes hus brann ner. Och okay. Efter det så förlorade hon då vårdnaden om åtminstone några av sina barn. Men hon var väldigt så här family oriented. Du vet, hon var alltid den som så här ordnade med släktträffar.
Ah, okay.
Hon hade väldigt liksom stark familj runt sig i södra LA. Och polisen säger till då hennes familjemedlemmar att så här, nej, men vi har ingen ledtrådar. Alltså vi kommer ingenstans liksom. Och de liksom, hennes familj blir kvar och tvingas typ hantera att ingenting, alltså de vet ingenting om vad som har hänt henne.
Alltså så hemskt.
Ja, jag vet. Det är verkligen fruktansvärt. Och typ att det är så här, de bara, ja, nej, men vi, det enda vi kunde göra var typ att börja acceptera att den som mördade henne kommer aldrig att hittas. Alltså, den kommer aldrig gripas. Och den 10 januari 1987 så kommer ett samtal till 911. Det är en man som inleder med att säga, I'd like to report a murder, a dead body or something.
Mm-hmm.
Han säger att operatören adressen 1346 East 56th Street och säger att kroppen är i gränden där. Och att han såg då en person liksom dumpa en kropp där. typ 30 minuter tidigare tror jag han säger, vilket känns som en lång tid, men han säger att han har så här, typ sprungit till en han har tagit sig till en telefonkiosk typ.
Okay.
Han säger att kroppen är då i den här gränden och att personen som dumpade den där la en typ gastank över den så att det enda man ser är fötterna. Han säger att personen som dumpade kroppen körde en vit och blå Dodge van. Mm-hmm. Och han kan till och med uppge registreringsnumret på den här bilen. Men han säger att han inte har sett föraren.
Jaha.
Men han liksom ger registreringsskylten, ger märket på bilen, allting sånt. Men när operatören ber honom uppge sitt namn svarar han: "Oh, I'm staying anonymous. I know too many people. Okay then, bye bye."
Perfekt.
Så polisen letar då igenom den här gränden och där hittar de mycket riktigt en kropp. Det visar sig vara 23-åriga Barbara Ware. Hon ligger precis så som han har liksom beskrivit att hennes kropp ligger, alltså under liksom någon slags gasbehållare typ. Hon är också skjuten till döds. Barbara har en fyraårigt, liksom ett fyraårigt barn och var väldigt nära sin familj, framförallt sin pappa. Social, utåtgående, och hon pluggar till vårdbiträde. Och de hittar, polisen hittar liksom en väldigt tydlig DNA-profil på henne och de lyckas också spåra den här bilen som vittnet har sett.
Okej.
Okay. Den visar sig vara registrerad på en kyrka.
Mm-hmm.
Och de åker åt den här kyrkan på liksom så fort de kan. Och den här bilen, motorn är fortfarande varm, så den har använts liksom ganska, eller nyss typ. Men det är också typ att de har så här, nycklarna har hängt framme i kyrkan och det går inte att typ koppla den till någon som är där. Och dessutom finns det inga tecken, alltså ingenting i bilen tyder på att Barbaras kropp har varit där, alltså, eller att den har använts för att liksom transportera en kropp. Så det går liksom inte att, det tar stopp där helt enkelt. Så istället börjar då polisen misstänka att det här larmsamtalet kom från mördaren själv.
Mm.
Och en stor anledning till det är för att det, de tycker typ att det är för mörkt i gränden för att den ska kunna se registreringsskylten.
Ja, också typ så att, ja, att man ser så, kan beskriva så precis typ.
Ja, ja, och har liksom verkligen hela registreringsnumret och du vet alltihopa. Och kroppen är ändå så pass gömd att när polisen typ måste gå igenom gränden två gånger för att hitta Barbara. Så det är inte det liksom att det är så här öppet typ, utan det är jättemörkt och hon har legat väldigt dolt. Mm. Och ändå har den här personen kunnat se så, alltså kunnat vara ett så bra vittne liksom.
Mm.
Men tyvärr så kommer de inte vidare därifrån. Så under 1987 så fortsätter då svarta kvinnor i södra LA att försvinna. Det är 26 år gamla Benita Sparks. Hon säger till sin mamma att hon ska köpa cigaretter och sen kommer hon aldrig tillbaka. Istället hittas hon död den 15 april. Mary Lowe är också 26 år gammal. Hon försvinner på väg till en Halloweenfest hos en kompis den 1 november 87. LaCrea Jefferson är 22 år gammal när hon hittas död den 30 januari 1988. Och Alicia Monique Alexander, hon är 18 när hon frågar sin pappa om han behöver någonting från The Liquor Store innan hon liksom lämnar deras gemensamma hus den 11 september 88 och aldrig mer kommer tillbaka.
Mm.
Folk säger sig ha sett henne liksom hoppa in i en bil som kan ha varit rostfärgad eller orange. Mm-hmm. Och bara två månader senare så sätter ju sig Anita Washington i en orange Pinto och blir skjuten i bröstet. Det är alltså 7 döda och 1 mordförsök på lite drygt 3 år inom en radio om så mindre än 5 kilometer.
Mm.
Alltså det är verkligen ett litet område typ.
Mm.
Och man tänker att så här, det måste ha varit sån jävla panik
alltså,
liksom, i South Central. Men grejen är att de som bor där vet inte riktigt om att det här händer.
Nej.
Alltså, de vet inte om att någon liksom är, alltså att det verkar vara en seriemördare lös liksom i deras hemkvarter. Polisen misstänker att det finns en gärningsperson som är aktiv i det här området och som sedan 1983 varit ansvarig för åtminstone 13 mord på framförallt svarta kvinnliga sexarbetare. Och de har då börjat kalla den här personen för Southside Slayer, mm-hmm. men det går också under namnet Strawberry Murders, för att strawberry är slang för kvinnor som byter sexuella tjänster mot droger.
Mm-hmm.
Men polisen har inte liksom kommunicerat det här till de som bor i området. Så de vet Nej. Inte om. Polisen misstänker att det finns en mördare som har mördat jättemånga. Men de som bor där vet inte om det, helt enkelt.
Mm.
Och i slutet av 85, så då, det vill säga typ två och ett halvt år efter att de har börjat misstänka att den här personen har liksom börjat bli aktiv, så går polisen ut och ber till slut då om tips. Så nu hoppar jag tillbaka lite grann. Det är så. Den här liksom, tidslinjen det går lite så här, lite fram och tillbaka. Men det som händer är i alla fall att så här, polisen går ut och säger så här: okej, vi tror att det kan finnas en gärningsperson som är aktiv i södra LA och vi behöver tips. Och vi tror att den här personen har varit aktiv i minst 2 år. Och det gör då att de får jättemycket kritik från allmänheten och från typ aktivister i det här, alltså i det här området liksom. Det handlar ju helt enkelt om att de misstänker att man haft en seriemördare lös, men allmänheten har inte informerats. Och Nej. Det jämförs då med hur man typ agerade kring jakten på Richard Ramirez, alltså The Night Stalker, som ju är typ samtidigt.
Just det.
Och som fick så här hur mycket uppmärksamhet som helst. Och ja, men det man menar är ju typ att så här, när det gäller liksom fattiga svarta kvinnor och inte minst då sexarbetare, så ser det ut på ett helt annat sätt. Vilket ju vi läser om i så många fall.
Mm.
Så att det är så här, det blir typ ett gäng liksom grupper som typ samarbetar kring de här protesterna och jobbar liksom med för att skapa uppmärksamhet för de här morden, helt enkelt. De typ demonstrerar utanför LAPDs huvudkontor, men senare så bildas också en grupp som heter Black Coalition Fighting Back Serial Murders, mm-hmm. och som grundas av aktivisten Margaret Prescott, och de pressar polisen att typ starta en task force, och du vet så här, belöningen höjs till typ $25,000 för tips och sådär. Så att de liksom måste helt enkelt agera på det faktum att de har en seriemördare on the loose, helt enkelt. Men efter ett tag inser polisen att Southside Slayer nog inte är en person.
Nähä.
Man kommer senare misstänka att 4 eller 5 gärningsmän är aktiva under samma period i samma område.
Okej.
Alltså det är en sån jävla mardröm.
Alltså verkligen, vad sjukt.
Så att man kan typ så här, du vet, man skiljer dem åt typ efter ett tag då med typ modus operandi och med vapen och alla såna där saker.
Mm.
Men det som händer är typ att man inte kommer framåt, fastän det då det sker så sjukt många mord. Mm. Så runt 87 stänger man ner taskforcen.
Okej.
Och det gör man då trots då att man åtminstone snart liksom, eller att man har börjat binda ihop de här morden som sker med det här 25-kalibriga vapnet. Så att man har liksom så här, man har börjat göra den kopplingen mellan så här, okej, men här är åtminstone, du vet, en grupp av mord, men trots det så stänger man ner. Men det som händer då är ju att de i slutet av 1988 har ett överlevande vittne. Anitra Washington har överlevt sin attack och de börjar intervjua henne typ så fort hon har vaknat på sjukhuset. Hon beskriver sin gärningsman som en svart man i 30-årsåldern med kort hår, och hon säger att han kändes liksom preppy. Hon uppfattade honom som trevlig och ofarlig, men han lyckades ju också då liksom så manipulera henne till att få dåligt samvete när hon tackade nej till att få skjuts. Ja, jag vet. Att han liksom fattar att så här, det här är ett smart sätt att få med någon i bilen.
Mm.
Nej, och det är ju uppenbarligen en person som har fått med sig så många kvinnor i sin bil.
Han vet hur man ska göra.
Ja, exakt. Och hon får då träffa en liksom sån, du vet, gärningsmannatecknare.
Mm.
Men det finns typ ingenting, alltså, det finns inget utstickande med den här personen.
Nej.
ingenting i fantombilden är liksom särskilt markant. Han ser typ ut som alla och ingen. Alltså han har ingen speciella drag liksom. Och, men det som är ju att han stannade ju vid ett hus och gick och hämtade något.
Just det. Mm.
Så polisen börjar liksom, alltså när hon typ är barely tillbaka på fötterna, så kör polisen runt henne i det här området.
Mm.
Där hon blev kidnappad. Och till slut känner hon igen sig. Alltså hon är så jävla kämpe, alltså. Fy fan. Så att hon till slut är så här, hon bara, men här var det nog liksom. Och det är då som sagt på West 81st Street. Och de är så här, okej, men det här måste ha en koppling till gärningsmannen.
Mm.
Det här huset som han har stannat utanför måste vara kopplat till gärningsmannen. Men när de pratar med den mannen som bor där, så inser de att så här, nej okej, det här stämmer inte. Han har ingenting med det här att göra. Han har alibi. Alltså han är inte, he's not our guy liksom. Nej. Och
vem är han?
Efter det här, ja, men han verkar bara vara typ en random.
Mm.
Men vi, ja, vi kör på. Okay. För det går efter liksom den här attacken på Anitra, så går det flera månader utan att fler offer skjuts av samma, av den här liksom 25-kalibriga pistolen.
Mm.
Och utredningen stannar då av. Och polisen har funderat på varför så många kvinnor har satt sig i en bil med den här främlingen.
Mm.
Som sagt, vissa av dem var sexarbetare, och det skulle kunna då göra att så här, ja, men att de har träffat honom i sitt jobb helt enkelt, och därför har bestämt sig för att åka med honom. Men det är inte alla som är det, och dessutom så ganska många av dem är liksom så här, men du vet, de har säkerhetstankar och liksom vad heter det? Struktur in place. Sådär. Så att det verkar liksom otroligt att han åtminstone, det är inte rimligt typ att alla bara har följt med honom helt enkelt.
Nej.
Så därför börjar de fundera på så här, okay, vem litar man på? Och de börjar tänka, kan det vara en polis?
Nej, jag orkar inte.
Så i februari 1989 har de tur. För då grips LAPD narkotikapolisen Ricky Ross när han köper sex och tar kokain tillsammans med kvinnan han har köpt i sin polisbil.
Perfekt.
Mitt i området där då The Southside Slayer har varit aktiv. De hittar en pistol i hans bil. Det är dock en 9 mm.
Mm-hmm.
Men de tänker ändå så här, fan, det här är ändå en riktigt bra gärningsman. Alltså, vad är oddsen för att liksom vi har, för att de här trådarna går ihop just här?
Verkligen.
Just nu. Ricky Ross grips för morden på 3 sexarbetare. De har skjutits med en 9 mm pistol, som jag förstår det. Så att jag hittar inte namnen på dem, för att som jag förstår det så grips han inte för något av de här 3 som jag har berättat om nu.
Okay.
Men man kopplar i alla fall honom till 3 mord med hjälp av vapnet. Och men plötsligt så drar man tillbaka allting.
Mm-hmm.
Så den här liksom narkotikapolisen grips in the act. Du vet, han försöker typ fly från polisen. Alltså det är verkligen, det är inte bra typ.
Nej.
De säger att de har bevis på att hans vapen har använt vid mord. Och sen helt plötsligt så är det som att det bara tvärvänder.
Mm-hmm.
Och då är det liksom poliser, eller experter som säger att polisen har, att man har gjort fel när man har testat vapnet.
Mm-hmm.
De påstår också att man faktiskt egentligen inte har något bevis på att han har tagit droger.
Okej.
Okay. Så det liksom är så här, är det bara så att de är typ desperata efter att hitta en gärningsman? Eller är det så att det bara är klumpigt? Alltså det är super, super oklart.
Uh-huh.
Men så att åtalet mot den här Ricky Ross läggs ner. Men trots det så får han sparken från LA-polisen. Men han gör också en sån private settlement, mm-hmm, med polisen, alltså utanför liksom rättssystemet, vilket ju potentiellt då skulle kunna tyda på att polisen har gjort något knas under den här,
alltså, ja,
liksom, ja, sådär. Så att, men trots det, alltså trots då att han frias och att han liksom som sagt får den här, de kommer den här överenskommelsen, så är det gott, alltså det finns gott om poliser som utreder de här morden i South Central under den här tiden, som är helt övertygade om att de har rätt gärningsman i Ricky Ross.
Okay.
De har bara inte kunnat bevisa det. Mm-hmm. Och den liksom teorin förstärks bara av att man efter att han har gripits så hittar man inga fler sexarbetare skjutna med samma vapen.
Nej.
Jag tror att det kanske snarare beror på att mördaren misslyckades med mordet på Anitra. Mm-hmm. Och insåg att han var nära att åka fast.
Så du tror inte alls att det är den här...
Nej.
Okej.
Okay. Det tror jag inte.
Men vet du någonting som inte vi vet? Liksom för att lyssna.
Jag vet. Ja, jag vet saker. Ni kan ändå lita på mig.
Okej, okay, bra.
Om den här personen bytte modus operandi eller slutade döda, det vet man inte. Men Nähe. Den allmänna bilden har liksom länge varit att det sistnämnda, alltså att den här personen slutade döda, är det som stämmer.
Mm-hmm.
Och det är också anledningen till varför han typ 20 år efter attacken på Anitra får det smeknamn då som de flesta känner igen honom som idag. Som är The Grim Sleeper.
Mm-hmm.
Och Anitra tror förresten att hon har träffat på sin gärningsman
Nej.
Igen efteråt. För att lite drygt ett år efter hennes attack så stannar en man henne på gatan.
Mm-hmm.
Och frågar om hon, så han bara, do you recognize me? Typ. Hon känner inte igen honom överhuvudtaget. Och då typ bara ler han mot henne och går vidare. Och först när han liksom har gått därifrån så är det bara som att du vet så här, nackhåren ställer sig upp på henne.
Men sluta.
Det var han. Det var han som försökte döda henne. The Grim Sleeper försvinner från LA's gator. 80-tal blir 90-tal.
Mm-hmm.
Hela 90-talet passerar. Sen blir det 2000-tal. 2001 bestämmer sig LAPD för att på bred front börja använda sig av DNA-teknik för att titta på gamla cold cases.
Mm.
Alltså det måste ha varit
så sjukt spännande.
En sån jävla tid.
Mm.
När de bara, vi har den här nya tekniken.
Är det för nu kan vi liksom, ballt?
Ja, det måste verkligen varit en starkt. Och de har ju massor av fall. Och de har massor av tester att testa. Och nu kan de liksom börja göra det för att få nya resultat och förhoppningsvis lösa lite mord. Och det finns så kallade rape kits från 3 av The Grim Sleepers offer. Och dessutom har man, och det här är så jävla äckligt, man har då hittat DNA från saliv på flera av offrens bröst.
Mm-hmm.
Alltså det
är för äckligt.
Alltså. Är någonting med det som är så jävla...
Det är riktigt äckligt. Mm.
Just det, jag kan också säga det att det är först 2008 som han officiellt som han får namnet The Grim Sleeper, men jag kommer börja kalla honom för det nu.
Yeah.
2003 har man en tydlig DNA-profil för gärningsmannen. Alltså de har liksom en toppen profil på den här personen. Den är super super tydlig.
Mm.
Och man börjar då testa den här profilen mot öppna utredningar först.
Mm.
Och då får polisen en chock. För den seriemördare som de då trots slutat mörda är ansvarig för minst 2 mord på 2000-talet.
Mm-hmm.
Så han är liksom, han är tillbaka.
Usch.
Och det verkar då, vilket ju är varför han får sitt smeknamn, som att han har tagit en 13 år lång paus efter attacken på Anitra Washington fram till 2002. Mm. Tidigt 2002.
Mm.
För då hittas den 14-åriga Princess Bartholomew mördad. Och hon har liksom haft ett så här jättetufft liv. Hon har typ åkt in och ut ur fosterhem hela sitt liv. Och den 21 december 2001 så har hon anmält saknad av sin dåvarande fostermamma.
Usch.
Och som sagt, fyra månader senare, den 19 mars 2002, så hittas hon då död i en gränd i Inglewood. Och det andra offret man kan knyta ihop med den här mordserien på 80-talet är Valerie McCorvey. Valerie är 35 år gammal och den 11 juli 2003 hittas hon död av en trafikpolis i en annan gränd i södra LA.
Mm-hmm.
Och de har då båda utsatts för sexuella övergrepp och strypts, så att han har ändrat sin metod. Men bra att liksom känna till är att Ricky Ross, han dog en månad innan Valerie dog.
Mm-hmm.
Så han, det kan liksom inte vara han som är, okay, som är skyldig helt enkelt.
Intressant.
Men hur som helst, alltså, den här gärningsmannen, eller det som är intressant med det här är ju också att det känns som att det finns en sån allmän sanning som man som typ true crime fan tar del av. till höger och vänster, som är så här att den här typen av gärningspersoner slutar inte mörda.
Nej.
Om de inte grips, eller typ dör. Mm. Liksom.
Mm.
Men det är vad det verkar som, åtminstone, att den här personen har gjort. Alltså, han har tagit en 13 år lång paus.
Mm, så intressant ju.
Och sen går det flera år igen innan man kan typ koppla den här personen eller den här personen till ett brott. För hans nästa offer är Janisha Peters, som hittas död den 1 januari 2007. Och Janisha är 25 år gammal. Hon har en 4 år gammal son. Och tidigare samma dag som hon liksom försvinner, så har hon berättat för sin mamma att hon har så här, hon är jätteglad för att hon har typ fått en ny lägenhet.
Mm.
Och är liksom, ja, men hon har också typ haft massa strul i sitt liv, och du vet, den typen av händelser som säkert verkligen kan känna, få henne att känna att så här, nu vänder det. Men istället då så hittas hon av en hemlös man som letar efter burkar i en gränd, och hon har blivit skjuten och lagd i en sopsäck.
Nej.
Och vapnet är ett annat än mördaren använde på 80-talet, men jag tror att det också är 25 kalibrigt. Men man kan knyta ihop hennes mord då med dem på 80-talet med hjälp av DNA. Och efter det här så startar polisen i hemlighet en ny task force.
Mm-hmm.
De kallar sig för The 800 Task Force.
800?
Det 800. Det är på grund av det konferensrummet de använder.
Nej.
Lite svagt, va?
Ja, men ändå.
Vi kan jobba. Det blir också jobbigt när de sen måste byta rum. De fortsätter kalla sig för 800 Task Force.
But now we call ourselves the 300.
799. Exakt. Men grejen är då att de liksom så här, har gått typ 20 år sen sist, lite mer. Men inte heller nu bestämmer de sig för att berätta vad som händer i South Central LA för de som bor i South Central LA. Så de liksom begår samma jävla misstag igen.
Ja.
Och de säger ju att de gör det då för att de inte vill så här spook the killer. Man bara, men...
Okej. Okay.
Det kanske typ ändå är bra om kvinnor...
Och varna folk.
...är medvetna. Ja, exakt. Så kanske typ lite färre personer kan dö. Men nej, utan de verkar då som att den här taskforcen startas liksom i hemlighet och hålls hemlig. Och grejen är att inte heller, alltså offrens anhöriga från den här... Okej, så här. Nu säger jag om. Inte heller offrens anhöriga, alltså de som har dött på 2000-talet, de får inte veta att deras anhöriga har mördats av en seriemördare. Och de vars anhöriga dog på 80-talet får inte heller veta att deras anhörigas mördare är tillbaka.
Okay.
Så att så här, polisen menar att de har informerat sexarbetare i det här området om att det här pågår, att de ska vara på sin vakt. Men det är jättemånga anhöriga som känner sig väldigt bortglömda, och att de liksom inte har vetat om vad det är som faktiskt händer, och att de upplever det som väldigt
respektlöst. Ja, såklart.
Så att istället så blir det tidningen LA Weekly och den grävande reportern Christine Pelisek som avslöjar, inte bara för allmänheten utan också ofta för de anhöriga, alltså hur det egentligen ligger till. Så hennes reportage Grim Sleeper Returns, He's Murdering Angelinos as Cops Hunt His DNA kommer ut sommaren 2008, och det är också hon då som ger mördaren namnet The Grim Sleeper på grund av att han haft den här liksom sömnperioden. Och efter att det här stora liksom reportaget kommer ut så börjar det till slut hända saker kring det här fallet.
Mm.
Så att man börjar, alltså under liksom de kommande åren så börjar man till exempel sätta upp så stora billboards runt om i det här området med bilder på, delvis på offren, men också på den här fantombilden som Anitras vittnesmål gav. Och man erbjuder också upp till en halv miljon dollar för tips som leder till hans gripande. Fallet hamnar i America's Most Wanted. Alltså de pratar om det där.
Mm.
Och man släpper också det här 911-samtalet som kom in i samband med att Barbara Wares kropp hittades 1987. Och som man då alltid misstänkt att mördaren själv ringde.
Just det.
Så man börjar liksom höra sig för om någon kanske känner igen den här rösten. Man tror att den personen som, alltså när man typ tar in experter, så landar de i att den personen som ringer typ gör liksom gör sig till lite grann. Mm. Men att det ändå borde typ kunna gå att identifiera.
Alltså tänk att höra någon man känner i det samtalet.
Jag vet. Alltså fy fan.
För chocken.
Men också väldigt, väldigt svårt. Alltså röster tycker jag i allmänhet, när man inte har kontexten, är ju väldigt svåra att känna igen. Alltså även när man har en liksom,
jag håller med.
Alltså även när man har en liksom väldigt tydlig röst, så tycker jag att det är svårt att känna igen det.
Mm, jag håller med.
Vi har ju en bekant som gör reklamröster ibland. Mm. Och det är ju första gången man insåg det, att man bara, vad i helvete?
Nej, men jag vet. Det har du faktiskt rätt i.
Chocken.
Ja.
Okej, okay. Men så nu till slut, det är typ så här, från då 2008 så har det här fallet börjat få bred uppmärksamhet. Mm. Och det gör att det kommer in så jävla många tips. Mm. 1000 tips kommer in. Och du vet, så här, polisen topsar hur många som helst. Som sagt, de har ju också en jättebra DNA-profil. De kan typ inte förstå att den här personen inte finns i några register.
Nej.
Alltså en person som har mördat så många under så lång tid
verkligen.
Måste ju vara dömd liksom. Mm. Men man hittar ingenting.
Okay.
Man topsar loss, ingenting, alltså ingenting kommer fram. Och polisen börjar fundera på om inte en, liksom, en ny sorts teknik skulle kunna användas. Vår vän familial DNA.
Spännande.
Ja. Och det är ju inte det som vi ser idag, eller som vi såg till exempel i Golden State Killer-fallet, där ju offentliga DNA-register användes för att göra familje-DNA-sökningar. Utan det här är ju, handlar ju om att söka på samma sätt fast i polisens DNA-arkiv. Och det har liksom aldrig använts i Kalifornien innan. Det är superomdiskuterat om huruvida, alltså i flera stater, om huruvida man ska kunna använda det här vid den här tiden. Men det som, det finns några då inom polisen som liksom driver på det här och vill börja använda den här tekniken och menar att The Grim Sleeper-fallet är liksom det perfekta fallet för att man har en så bra DNA-teknik. Det är också ett superhögprofilerat fall. Det borde gå att lösa. Liksom.
Mm.
Så att, till slut då så får man okej på att göra det här. Mm. Polisen ska för första gången få göra en familje-DNA-sökning. Tydligen är Kaliforniens DNA-register är tydligen typ det så här tredje största i världen.
Mm-hmm.
Alltså det är jättestort.
Vad sjukt.
Det är typ så här stor, hela USA, hela Storbritannien och typ något mer är liksom det enda som är, de topsar loss helt enkelt.
Det är.
Så att de hösten 2008 gör de till slut sin familje-DNA-sökning.
Mm.
De får inte en enda träff.
Men gud.
Så att det är så här, det som är sjukt med det här fallet är hur jävla lång tid det tar. Även nu liksom.
Mm.
Även nu när han är tillbaka så tar allting så sjukt lång tid. Så att det enda de kan göra är att så här, de har det i bakhuvudet och sen så tänker de så här, vi testar en gång till för att det kanske har kommit in nya DNA-profiler i registret.
Mm.
Sommaren 2010 så gör de en ny sökning.
Okay.
Då hittar de en man som har dömts för vapeninnehav,
okay,
och som är nära släkting till den personen som har mördat alla de här kvinnorna.
Nej.
De inser att det kan bara vara, alltså när de så här kollar på, du vet, vem som bor vad och vad de gör och så vidare, så inser de att det bara kan vara en av mannens släktingar som är The Grim Sleeper.
Okay.
Det är hans pappa.
Nej.
Hans pappa heter Lonnie David Franklin Jr.
Mm-hmm.
Och han, det jävla aset, föds den 30 augusti 1952 och växer upp i samma område som han senare kommer att mörda i, södra LA.
Mm.
Och det finns ganska lite information om hans bakgrund, men det man vet är att han efter high school går in i militären och blir stationerad i Tyskland.
Mm.
Men därifrån så blir han, du vet, som dishonorably discharged.
Yeah.
Man kan väl bli antingen honorably eller dishonorably. Mm. Han är definitivt det sistnämnda. Han slängs helt enkelt ut från militären 1975 efter att han tillsammans med två stycken andra militärer har våldtagit en 17-årig tjej i Stuttgart under knivhot. Och du vet, de har liksom så här lurat in henne i en bil och sen så har de, ja, Du fattar. Ja, det blir fattar. Det blir någon slags rättssak av det. Men ja, det verkar inte som att han typ sitter i fängelse i Tyskland eller sådär, utan det som händer är att han liksom får åka hem.
Okay.
Så han åker hem och inleder ett helt vanligt liv i LA. Han gifter sig, han skaffar två barn, det äktenskapet håller hela hans liv. Han har dömts, alltså det här är det han är dömd för. Två stölder, en gång för misdemeanor assault och en gång för misshandel. Och det är ju fruktansvärt såklart, och att vara dömd överhuvudtaget, whatever. Men om man jämför med det man nu misstänker att han har gjort, så är det helt sjukt att den här personen inte har gripits mer.
Nej.
Alltså han har hållit sig på under radarn på ett sätt som är det är så obehagligt. Okej. Större delen av sitt liv har han arbetat som sopåkare, och han har då liksom jobbat i de här gränderna där The Grim Sleepers offer har hittats.
Mm.
Och han är sedan 1991 är han långtidssjukskriven från det jobbet för att han har skadat axeln i samband med jobbet. Okay. Så han jobbar inte. Men han är liksom en helt vanlig familjeman med två barn och en fru och liksom en god relation till sina grannar mitt i South Central LA. Och hans grannar känner honom som så här, han hjälper gärna till. Och han hjälper gärna till med en bil. Han är lite så kvarterets mekaniker typ. Mm-hmm. Så att om man har något strul med sin bil, då går man till Lonnie. Och han har liksom så här, ja men han är, he's a stand-up guy typ, alla gillar honom liksom. Absolut, han är lite av en kvinnokar va? Han åker gärna runt i en bil och typ så, raggar på lite tjejer. Men folk, han är liksom en a fixture in the community lite grann. Han har bott hela sitt liv i det här området. Och det visar sig att hans hus ligger tre dörrar ner på samma gata som det som han stannade utanför under attacken på Anitra.
Oh, nej, okej. Okay, så han, ja, det var typ att han bara skulle lämna någonting till sin granne helt vanligt?
Nej, jag tror att det kanske var så att hon typ, alltså du vet, misstog på husen, eller att han typ smög vidare till ett annat hus eller whatever. Och jag tänker typ att han kanske hämtade sin pistol.
Mm.
Men att han lyckades liksom göra det så att hon inte såg det.
Okej. Okay.
Men också att man bara, han var så nära. Alltså, han var så jävla nära hela tiden.
Mm.
Och en av hans grannar berättade att hon såg då en av de här billboardsen som liksom sitter uppe mitt i hans område. Där både den här, alltså den här fantombilden och bilderna på alla de här offren sitter uppe. Hon har sett en sån tillsammans med Lonnie. Och han har typ varit så, han bara, vet du vad, den fantombilden är säkert inte ens lik.
Nej.
Så att han, liksom, han är ju medveten om den här utredningen och pratar om den med sina grannar. Liksom.
Vad sjukt.
Okej, så polisen behöver ju ha tag på hans DNA. Alltså familjedelnas grejen funkar ju inte som liksom bevis.
Nej.
Utan de måste ha ett DNA-prov. Och det är ju, i USA så verkar det ju som, eller det är ju så, eller åtminstone i Kalifornien, att det är liksom lagligt att få in DNA om gärnings, eller den misstänkta gärningspersonen har slängt någonting.
Just det, det är så sjukt.
Ja, jag vet. Det är verkligen så konstigt. Så att polisen börjar liksom följa efter Lonnie i ett försök att få tag på hans DNA. Flera veckor övervakar de honom.
Mm.
Han slänger ingenting. Inte en cigarett, inte en pappersmugg, alltså ingenting.
Mm.
Så att han liksom övervakar dygnet runt. Polisen börjar bli allt mer desperata. Men den 5 juli 2010 får de sin chans. För då är Lonnie bjuden på pizza party.
Yeah.
Och alltså på liksom en någon så här snabbmatsrestaurang. Och de ser honom gå in och han sitter, alltså det finns liksom övervakningsbilder på det här. Han sitter bara typ och har en, alltså någon av hans typ kompisar fyller år.
Mm-hmm.
Och han sitter och typ käkar pizza där liksom. Mm. Och det de gör då är att polisen, alltså en typ snabbtänkt polis, går till den som är manager på restaurangen och bara, hej, får jag låna liksom uniform av er? Gå in och låtsas vara diskar. Nej. Så att han klär helt enkelt ut sig till, liksom, till typ en disksnubbe och så här, kör fram till Lonnies bord och plockar med sig hans bestick, hans glas och en pizzakant som han inte ätit upp.
Men gud.
Så man skickar då iväg allt det här till labbet. Man får ingen profil från besticken. Ingen tillräckligt stark profil från glaset. Men på den här jävla pizzakanten.
Mm.
så får man ut en DNA-profil. Och sen är det klart. Polisen har hittat The Green Sleeper. Och så man bara, ät dina fucking kanter.
Men det är väl de som är godast?
Jag tycker inte Lonnie tydligen.
Nej.
Han, he likes the feeling. Lonnie Franklin Jr. grips då under en av de största husransaken i LA:s historia. Han förnekar allt. Han är också ett riktigt as under sina förhör. Du vet, han konfronteras typ med bilder då på sina offer. Han är så här, men han typ garvar och liksom är så här riktigt avvisande typ. Att de bara känner igen henne. Han bara, she's butt ugly. Och sånt. Alltså, du vet, han liksom,
alltså,
panik, verkligen. Han är extremt irriterande. Så att han förnekar allting. Men, och trots då att de är så här, fast din DNA-profil är på de här kvinnorna som hittats mördade under så här lång tid. Alltså du vet, verkligen så. Men han är inte med överhuvudtaget. Men till slut då så hittar polisen under den här jättestora husrannsakan bevis som stödjer teorin att det är Lonnie som är mördaren. De hittar pistoler, flera stycken, 25-kalibriga. Inte det som har använts på 80-talet dock. De hittar trosor från många olika kvinnor. Och sen så märker de typ att så här, en vägg i garaget typ har lagats med gips.
Mm-hmm.
Och sen så tar de upp den väggen.
Nej.
Och där inne hittar de tusentals polaroidbilder på kvinnor och timmar av filmmaterial.
Usch.
Och de här kvinnorna är allt från tonåringar till medelålders. Många är typ nakna eller barbröstade åtminstone. Vissa är livlösa på bilderna. Det är svårt att liksom avgöra om de lever eller om de är medvetslösa.
Mm.
Men en av dem som man hittar en bild på är Anita Washington.
Mm.
Och hon har då på sig samma, liksom, samma topp som hon hade vid den här tiden. Samma vita topp som är liksom blodfläckad på bröstet.
Vad sjukt.
Och många av de här kvinnorna är oidentifierade. Man vet inte, och man vet ju inte heller om det är så här, lever de? Är de, alltså, är det kvinnor han har känt? Alltså man vet ju ingenting liksom. Så att polisen släpper en del bilder till allmänheten för att försöka ta reda på vilka de är. Och börjar ju liksom få så här, ja men, massa olika besked från massa olika håll. Men baserat på det man vet nu och den informationen man har fått från de här bilderna, så tror polisen att Lonnie Franklin Jr. har mördat mellan 15 och 30 kvinnor.
Shit.
Han har också mördat en man som är mitt under den här 80-tals-spreen. Liksom. Och det misstänker man att han har gjort för typ att han var på väg att bli avslöjad eller typ att han kände någon av offren eller sådär.
Mm.
Han kommer då att åtalas för 10 av de här morden. Det är de jag nämnt tidigare. Och då den här attacken på Anita Washington. Han döms 2016 till döden. Men han kommer aldrig hinna avrättas. Utan den 28 mars 2020 hittas Lonnie Franklin Jr. död i sin cell på death row i St. Quentin-fängelset.
Mm-hmm.
Och vad jag kan hitta så har man aldrig, alltså dödsorsaken har aldrig avslöjats.
Okay.
Men det verkar som, eller det man säger är typ att han verkar ha dött av naturliga orsaker. Han har liksom, det är inte det att hans kropp har typ utsatts för en massa våld. Eller så.
Nej, okej.
Polisen har då teorier om att Lonnie kan ha mördats så tidigt som på 70-talet. Man misstänker också att hans liksom smeknamn kanske typ inte är rätt. Utan att man tror att han har mördat under även de här 13 åren som man tidigare har misstänkt att han inte gjorde det.
Mm, fast på ett annat sätt typ.
Ja, exakt. Att man bara inte har lyckats koppla honom till några fall då. Liksom. Under hans rättegång så presenterar man bevis på ytterligare 4 mord. Alltså inte som... han är inte åtalad för dem, utan jag tror att de bara används som liksom, för att stötta fallet, typ, eller vad man ska säga.
Mm.
Och ett av dem, mordet på Georgia May Thomas, skedde år 2000, vilket alltså då är under den här pausen. Typ. Och av de ungefär 1000 bilderna som hittades bakom den här gipsväggen i garaget under husrannsakan, så släppte polisen 180 bilder på kvinnor som de inte hade kunnat identifiera. Och 2016 så var 35 av dem fortfarande oidentifierade.
Shit.
Så det var,
vad sjukt.
The Grim Sleeper.
Väldigt läskigt. Alltså, så lång period. Det är helt otroligt.
Men det är ju också någonting med, för han var verkligen, du vet, den här mardrömsbilden av den vanliga grannen, alltså den vanliga familjemannen, pappan som liksom under så lång tid och du vet, tagit 1000 bilder.
Men det är så äckligt, och det är så läskigt att de är ingipsade, tycker jag, bilderna.
Jag vet. Och jag tänker, jag antar typ att när man är alltså that type of deranged, att bara vetskapen om att de typ, det materialet finns där.
Jag skulle precis säga det. Det måste vara en laddning i sig. Att,
Usch. Äckligt. Och väldigt. Jag har då, det finns ju typ numera en hel del om det här fallet, så att om man vill liksom förkovra sig, ett vidrigt ord, så finns det liksom gott om dokumentärer och poddar och sådär. Och jag har då sett dokumentärerna The Face of Evil, The Grim Sleeper, och People Magazine Investigates The Grim Sleeper. Båda de två finns på, vad heter det, Discovery Plus.
Mm.
Jag har också då läst Christine Pellicek's artikel för LA Weekly, som jag nämnde tidigare, men också en long read för Time av Terry McCarthy. Den har rubriken The Case of the Grim Sleeper. Två LA Times artiklar en från 85 av Ron Harris med rubriken Pickett's Protest Police Handling of Prostitutes Deaths. Man bara, that's part of the problem, how to peace pratade om det är så. Mm. Och en från 2016 av Stephen Caesar, som har rubriken LAPD believes Grim Sleeper serial killer never actually slept. Sen har jag också läst Brittany Daniel för Ebony, The Grim Sleeper and the Invisibility of Black Female Victims, och sen har jag sett Southern California Public Radios tidslinje för fallet, och även varit en hel del på Wikipedia.
Härligt. Du, tack snälla. Och
det är,
tack
nu du,
för att,
det är nu du säger så här. Du bara, vi har redan gjort det här fallet.
Nej, det har vi inte.
Nej, visst har vi inte det. Nej. Bra. Men jag kände att det här är ju ett av, eller har väl typ blivit liksom på senare tid, ett av de här klassiska amerikanska California-seriemördarfallen typ. Så jag kände att det var dags att ta en sån.
Väldigt
spännande.
Och det
känns som att det är de här avsnitten, när vi bara gör ett fall, så man kan göra de här liksom djupdykningarna.
Mm, det är bra. Det är härligt. Tack snälla för det.
Tack snälla ska du ha för att du orkade lyssna på mig när jag babblade på.
Det är underbart. Och tack alla som lyssnade. Och nästa vecka, som sagt, så kör vi som vanligt. Det ska bli jättekul.
Ja, det kommer bli toppen.
Och då,
så vi hörs då helt enkelt. Mm. Då får ni också lyssna då. Så naturligt det här.
Ja, verkligen. Det är bra. Vi är naturliga.
Hej då.
Hej då.
Hej då, hörni.